Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en så vidare på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Vad skönt ändå nu att man är tillbaka och får lämna barn i skolan och få jobba och ja, vardagen är tillbaka.
Mm, för fan, är den tillbaka och kommer det någonsin bli tillbaka? Alltså förlåt, men det känns som att jag 2022 bara skulle vara positiv, men jag har varit med om en sån kaosmorgon, Jenny. Jag är liksom helt slut. Nu är klockan 9 här i Los Angeles och jag känner att jag vill lägga mig ner och gråta.
Ja.
Det har varit så kaosigt. Du vet ju, det här vet ju alla, för så här är det ju lite i Sverige också nu, att alla har sett, omikron är överallt. Alla har covid. Två på mitt jobb har covid. Karins son har covid. Alla har covid, eller?
Vad är det dock med att svenskarna säger omikron?
Ja, men omikron, men de har väl
mycket. Omi?
Omikron.
Det är inget N.
Omikron.
Omikron.
Ja, man säger det snabbt, så låter som ett N. Men vi kan bara kalla det fuckvirus, men bryr sig. Ja. Jag känner bara, du vet, ah, suck.
Ja, men jag tänker, nu tänker jag så här, ja, det känns ju hyfsat milt, man har tagit alla sina liksom, vaccin, barn är vaccinerade och så vidare och så vidare. Det är ju inte så mycket mer man kan göra, framförallt så börjar det, verkar det som att det sprids så otroligt så att ja, det är svårt att kontrollera. Men så tänker ju inte alla, för jag var och storhandlade igår, som jag gör. Jag storhandlar en gång i veckan.
Ja.
Och då var det så roligt, för då skulle jag köpa toapapper och allt vad det var. Och det var typ slut på hyllorna.
Det, nej, men
och
jag bara, men nu undrar jag så här, tillbaka.
Ja, men då undrar jag om det är för att det är en ny vecka och folk kanske har handlat mycket så att det är utplockat och de inte hunnit fylla på sig i kassan när jag checkar ut. Så frågar jag bara, varför det var så här? Och då sa hon, nej, nu är det som att det var 2 år sedan. Nu börjar folk bulka upp och låsa dörrarna. De ska stänga in sig, det är ärtpasta och toapapper och handsprit.
Jenny. Vi är tillbaka, jag vill inte vara mörk, men jag, först började då, mina barn började i skolan i morse och då var vi tvungna att göra covid-test för att börja igen, för att komma tillbaka. Och sen ska man ladda upp det på sajten, och sen igår kväll kraschade sajten. Så vi fick,
såklart, det gjorde vår också.
Ja, alla hundratals barn som ska börja.
Den här super, alltså nu måste jag också säga den här sajten då, där man har alltså sin föräldraportal där barnen då är kopplade till, och varje morgon måste man gå in då.
Scanna.
Och så måste man fylla i ett formulär varje morgon som säger att de inte är sjuka och svara på en massa frågor, och så får man då en QR-kod och så ska den skannas då med barnet när man lämnar på morgonen. Och sen så ska man då ladda upp vaccinbevis på den här sajten, och den här sajten är ju typ från 80-talet, känns det som. Alltså hur,
ja, men det är väl ingen
har snickrat,
som,
det är klart att den kraschar. Den är så
otroligt
dålig.
Det här är ju liksom ingen dålig. Som visste att det skulle komma ett jättevirus. Alltså det är ju kaos. Det här jag bara kände i morse när du sa så här att pappren är slut. Att vi är lite tillbaka. Jag vill inte vara mörk, men det var sånt kaos när vi under min lämning, den här sajten hade kraschat. Jag hade fått sms om att min dotters covid var, hon är inte välkommen, your child is not welcome to school today, för att vi har inte fått prov att hon är covidfri. Och jag försökte mejla och ringa och skicka, och vi hade mejlat upp det, den hade kraschat. Åker till skolan ändå med henne för jag ska jobba och lämna in henne. Och kön var, alltså det var typ som att jag skulle gå på Justin Bieber. Det var så lång kö, och det var föräldrar, det var morföräldrar, det var barn med dubbelmasker. Jag kände bara, vad fan, är det här man ska lämna sin dotter till?
Än en gång, den här världens undergångskänslan. Världens så börjar någon tjafsa i kön, och så det är bråk och någon antimasker, och det är Trump och så...
Nej, och folk skrek och de hade
men, fast är det inte nu att man mer känner så här, nu får man ju, alla kör sina egna liksom, idéer och strategier mer på något sätt. Alltså nu känner jag ju mentalt, det är klart att man inte vill bli sjuk, men man får också leva i en verklighet där det kan hända. Vi kan ju gå till mataffären och plötsligt få det. Alltså, man får det var som helst. Det är ju vad det är. Då får vi väl liksom ta det då. Men, och då tänker, och jag tänker så här, det finns ju ingen annan strategi att ha. Men det stämmer alltså inte. För folk sitter hemma med balar av toapapper och liksom håller på det.
Jag vet ju också att Sebbe är en av dem. Förlåt. Du har väl redan dina ärtor hemma, du kan ju fråga honom. Ja. Jo men jag hade ju också en till barn i bilen, alltså Trulsson skulle till en annan skola som ska lämnas efter. Så han bara, jag blev försenad i min första dag, och jag kände bara, jag vill bara gråta. Och sen slutade med att jag bara, du måste ringa en Uber. Han bara, jag får ingen täckning, det kommer ingen jävla Uber. Alltså, till slut fick jag iväg honom, han var sen, han skulle ju också visa covid-grej. Jag tjatade in Bell på skolan, det var ju två utmattade lärare som stod där och försökte liksom vara virologer och försöka förstå vems papper som höll, alltså det har ju aldrig varit mer basilöverlämning och folk tog av sig maskerna för de varje.
Men det är också så här, för i helgen så tog vi med oss barnen för första gången, de har aldrig åkt skridskor innan, så det här var första gången vi skulle göra det. Och då fanns det en ishall.
Gud, vilka LA-barn, de har aldrig åkt skridskor, vad menar du?
Nej, det är klart.
Har de aldrig åkt skridskor? Det är jättestort, Jenny.
Va? Är det?
Ja, det är klart. Ja, men, alltså, i Sverige har de inte gjort. Så här, 3 år. Ja, jag vill inte mamshame ju, men det är väldigt LA-igt.
Ja, men det är väl klart. Men det, jag menar, vi bor ju i en stad med palmer. Det är ju inte som att det, man går ut på sjön här som man gjorde när jag var liten. Men då finns det i alla fall en ishall i Pasadena dit vi åkte. Och jag har ju inte heller åkt skridskor på många år. Alltså, jag tror inte jag har åkt skridskor sedan jag typ flyttade från hemifrån. Alltså, det var säkert 15 år sedan. Men vi hyrde skridskor och barn hyrde skridskor, och så mötte vi upp en annan familj där som har en dotter då, som går i Ilses klass, och de var med också. Ja, för det första, vilket träningspass det blev. Alltså,
skridskor och barn, och, du visste inte. Det, är mycket
det tog
värre
ett par varv för mig att komma in i det. Sen var jag ju nästan tvungen att liksom bära upp barnen när vi skulle så här, åka runt. Men det var så mycket folk. Så det här var ju andra då. Det var ju inte det skolkaoset, alla liksom covid-test och nervositet. Utan här var det liksom, det var så tjockt med människor på den här isen.
Men det är det jag säger, alla har ju sett. Det går ju inte längre. Alltså vad man än gör. Jag tänkte faktiskt på den här serien vi ser på Netflix nu. Station 11, som då handlar om att 99% av jordens befolkning dör över bara en vecka i någon snuva eller något virus. Och då pratar de, jag har ju till och med ett begrepp, att det är några som överlevde och att de är så här post-pan children. Alltså post-pandemic children som inte kommer ihåg.
There is no before. But there is no before. Only now.
There is no before, men det är lite det man känner. Jag önskar, alltså de som föds in i det här nu, det ska vara 7 år till. Som inte minst det andra, för jag kan inte släppa det.
Ja, men i den här serien, det är roligt, då är det då en sektledare då, som har samlat en massa barn.
Ja.
Och så pratar man då om, han pratar om, there is no before. Det ska bara vara människor bara som är positiva, som har fötts nu och som inte vet vad som hände innan, som inte har oron och bitterheten i
sig. De är inte så här,
bara liksom soliga nya människor som så här,
älskar masken, älskar ladda upp på nätet. Jag vet, för det, jag kände lite så att när jag stod där i morse.
Du, alltså, skulle, om 10 år, så Ilse, om hon hade en podd, skulle inte sitta och prata om så här, hur det brukade vara, som vi gör, bitterheten.
Ja, hon är nästan det, för hon var så liten när det hände här. 3 år av mask. Nej, men det jag menar, det är bara de som kommer vara lyckliga sen, för de har inte upplevt samhället med toalettpapper. Det är det är nya gudarna nu. Ja. Men även i Sverige, jag läste att Pernilla Wahlgren hade ju gått ut nu och var otroligt upprörd för att hon inte kan göra alla sina gig. Och hade väl då sagt att nu får det vara nog. Hade hon skrivit på sin Instagram, nu ställs det in, man blir så irriterad när man sitter här och inser att vi som har tagit vaccinet, vi blir ju inte sjuka, så då borde ju de som kan bli sjuka hålla sig hemma, typ. Hon var så otroligt frustrerad. Och då hade kulturministern ringt upp henne.
Och det, jag såg det. Hon hade väl till och med efterfrågat kulturministern. Var är kulturministern i allt det här?
Då ringde ju kulturministern upp henne och förklarade då att vi ska självklart stötta nu kulturen i Sverige och den här nya, vad heter hon, Jeanette Gustafs dotter. Det var ju stort att ringt upp Pernilla. Den får ju inte alla här, för jag kände ju i morse att jag vill också prata med en skolminister när jag stod där kan. jag behövde någon i detta kaos.
Ja.
Ja. Men det kommer ju hända mycket. Jag tänker ju också, vi har ju liksom öst på inför 2022. Jag har ju köpt biljetter till Björk som vi ska se om några veckor. Justin Bieber, jag hoppas på Håkan på Ullevi sommar. Billie Eilish.
Allt det här kommer ju hända, det förstår du.
Ja, kanske med vaxpass.
Här kommer
men
de
inte
att stänga ner något mer. Då har de ju ändå beslutat.
Så nej, vi kommer stå på Coachella, Jenny. Vi kommer det.
Ja, vi kommer stå på Coachella. Absolut.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar så att de vet vad tonåringarna vill ha och äldre barn. Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor som jag alltså skulle älska att köpa till och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Ja, men vi har ju besök här av Zävs mamma. Precis nu när min pappa åkt så kommer alltså då Zävs mamma. Väldigt mysigt såklart.
Hade de med sig napparna?
Nej. Fast vet du, jag tänkte på det.
Tog du
det här är någonting, det är någonting, är det liksom söner och deras mammor? Finns det liksom en speciell irritation där?
Kanske. Ja, vadå? Har han stört på henne mer än vad du tänkte?
Ja, men och då tänkte jag på tal om munskydd och att man liksom slösar på miljön och sådär, vilket ju är hemskt. Och att man nu faktiskt pratar om att man ska bli bättre på att äta upp allting i kylen hemma och äta rester och sådär. Det har vi ju också pratat om någon gång och någonting jag försöker komma ihåg att vi faktiskt ska göra det är att man ska äta rester. Man lagar middag 3 dagar kvällar i rad men kanske fjärde kvällen så äter man upp alla rester då från tidigare 3 dagar och så vidare. Vi försöker göra det men ändå så blir det ju att man slänger en del. Och då är det så roligt för Zävs mamma, hon brukar när hon är här de senaste gångerna då har hon så här, då har vi kanske ätit, jag vet inte, couscous och någon kyckling med någon intressant krydda kvällen innan.
Och
då kan hon så här, på morgonen innan hon ska flyga, så säger hon till Zäv, nu har jag lagt allt det här i en burk för jag ska äta det på planet. Och då får jag alltid Zäv panik. Han tycker att, han bara, du tar ju inte med dig couscous och kyckling och sitter och äter på planet. Alltså det är ju hemskt för den som sitter bredvid dig. Och hon bara, jag gillar rester och det äter man upp. För hon är ju den generationen som gjorde det.
Ja.
Mer än vad vi gör, eller hur?
Gud ja, de tog med fika till, de köpte inte fika, utan de tog med sig fika.
Ja, alltså, precis, och det ska man ju göra.
Det ska man, ja.
Alltså man kan ju inte kritisera det här, men det här irriterar sig. Och jag tänkte även på det här när min pappa var här. Du vet, när han då får ta hand om disken och duka av från middagen och sådär. Sakerna han sparar är liksom, det är helt sjukt. Alltså, man kan hitta en liten kycklingvinge i cellofan in i kylen. Yeah. En liten morots, liksom, ände kan ligga i en liten burk. Det ligger liksom någon kokt kål med en bit potatis i en liten burk. Man bara, vad är det här du har sparat?
När ska de äta det? Nej, men sådär är min, mamma också. Hon kan spara en halv banan och lägga tillbaka. Och bara, jag bara, men vadå? Hon bara, nej, men det är onödigt. Och det är ju det, de har ju rätt.
Ja, men jag vet, det går ju inte att kritisera det här. För det är klart att man inte ska slösa. Man ska ju äta grejer. Men det här går ju till sådana, liksom, utsträckningen är ju sinnessjuk. Alltså vad som ska sparas. Och sen heller inte äts, för det ligger ju sen i kylen. Och så ligger det där hur länge som helst och så äter ingen upp det, så får man slänga den då. Och de har ju snarare slösat då på cellofanen. Hur som helst, skitsamma.
Det är så kul att man måste mäta den andra. Vad den fan har gjort för skit mot miljön. Ja.
Men i och med att jag vet att Zeven är så irriterad på det här, framförallt då att hon ska äta det på planet.
Ja, men det är, förlåt, jag är också irriterad.
Ja, men jag vet, ju lukten när någon öppnar en burk.
Jag tycker det borde vara olagligt att öppna en burk.
Men jag kan hålla med lite. Ja, men i morse i alla fall så går vi upp då, och då är det också så här, du vet, det här är ju så här två akademiker som sitter hemma och läser i tystnad vanligtvis. Och här är det ju tre barn, det är full on. Maj vaknar klockan 5 i morse, jag har varit uppe sedan dess. Det skriks och äts och Tage vill inte gå till skolan och det var någon som inte ville borsta håret och du vet, det är kaos. Och sen då när det äntligen lugnar sig, vi får en stund i köket, vi sitter där och dricker kaffe och pratar och ska äta frukost, då då säger hon, vänta lite, och så går hon ner och så hämtar hon någonting och så kommer hon upp och då har hon med sig en Tupperware, en burk.
Jaha, jag skojade.
Nej, har hon. Med någon gammal ris och det är bruna grejer i och man vet inte. Och hon bara, Och det har alltså inte stått i kylen utan det har liksom stått nere i rummet i väskan. Och hon blundar och liksom njuter av det här. Och så ser jag Zev liksom på andra sidan köket. Titta på henne och bara...
Vet inte vad han ska ta vägen.
Nej, han vet inte vad han ska ta vägen. Och jag bara, nej. Lugn nu. Och han bara, vad är det här du äter? Nej. Och hon bara, nej, det här är lite rester från flygplanet som jag inte hann äta upp på planet. Så då har hon också ätit det här på planet. Och det är krispig tofu som hon har gjort. Blandat med någon gurkmeja och några frön i ris med en jättegod sås, som hon sa.
Hon kommer klara sig så bra i apokalypsen.
Nej. Och han bara... det är helt tyst också. Ja. Och jag tror nästan att hon vet att det här irriterar honom, så hon sitter ju extra mycket.
Och andra sidan, nej, men hon behöver träffa min mamma, jag hör ju det här. Men hon älskar ju också det här, för hon lever ju också lite så här båtliv på sommaren, så hon är ju expert på att packa in saker för att det inte ska gå till waste, för man ska ju ha så lite grejer som möjligt. De här två är ju för övrigt de som kommer klara av pandemin allra bäst sen, om några år när vi inte har någon mat kvar, för så kommer det ju vara. Ja. De har sina små lådor. Ja, nej, men gud, Jenny. Ja, det lät
för övrigt hade hon också gjort, nu i julas hade hon ju också gjort en Janssons frestelse. För att nu är hon ju då inne på att göra svensk mat, som hon tycker är intressant. Det är ju väldigt gulligt. Det var väl tur att hon då inte packade med resten av den på planet. För det hade ju varit någon liten doftexplosion för alla.
Men du har väl berättat att inte en svenska gillar Janssons. Alltså det är ju det sista recept hon ska göra. Det är så otroligt obehagligt.
Ja, igår berättade jag för henne om dip in the pot. Hon bara, vad för någonting? Dip in the pot.
Det vet inte jag vad det är.
Dopp i grytan.
Jaha, dopp i grytan. Jaha. Men det, det vet pot. Väl hon vad det är.
Dip in the pot. Dip in the pot.
Den grytan kan man göra många gånger. Men blir det ombytta roller nu då? För du har ju haft din pappa där och det är ju lättare att vara liksom... störa sig kanske på sina föräldrar, för man har lättare att se beteenden och man kan kritisera lite hårdare liksom. Om Sigge har träffat sina föräldrar kan ju han vara hårdare än vad jag tycker att han bör mot dem och vice versa.
Ja, men
att
så man är ser det, absolut.
Så då tänker jag, nu har jag haft din pappa här, nu är det din tur att liksom, nu vänder ni på steken.
Ja, precis. Men det, precis så är det ju. Det, och, men det är väl också att det inte är okej för den andra att kritisera. Alltså jag kan ju kritisera mina föräldrar hur mycket jag vill. Mm. Men ingen annan får ju göra det. Så, att säga. Så är det väl för alla, antar jag. Mm. Men plus att man liksom känner igen saker mer. Och med åldern så blir det liksom en massa personlighetsdrag mycket starkare. Så saker och ting som man kanske tyckte var jobbiga innan, nu är det ju liksom en helt ny nivå naturligtvis.
Ja. Och man ser det
men, och, du, och på tal om det här så läste jag ju en artikel i DN i veckan som var intressant. För man pratar ju ofta om då, jag vet att jag och mina bröder kan ju vara så här, ja men du, nu är du precis som mamma eller nu är du precis som pappa. Mm. Och det är ju typ det värsta man kan säga. Vi säger ju det också för att irritera varandra, liksom, för att vara lite taskig och liksom retas. Mm. Och samma är det ju såklart i en relation. Det är nog ganska vanligt tror jag att man kanske anklagar den andra för att vara, nu är du precis som, ja,
det här,
eller?
Det här känns igen, ja absolut.
Ja, och i sanningen så kan man ju känna igen vissa saker, såklart.
Ja, såklart. Mm. Ja, men så är det ju.
Men nu då enligt en ny undersökning, och det här är ju då alltså för oss som föräldrar kanske lite då skönt på ett sätt. Och skrämmande. Alltså det är både skönt, det är framförallt skrämmande skulle jag säga. Mm. Enligt nya undersökningar då så har man omvärderat ärftlighetens betydelse. Mm. Man pratar ju alltid om då uppväxt, alltså gener då, och miljö, liksom vad personligheten kommer ifrån.
Precis, nature versus nurture, ja.
Men idag då så visar en samstämmig forskning att det genetiska arvet har en stor betydelse för vad vi blir för människor och vilken personlighet vi utvecklar. Alltså mer än vad man har trott innan. Man trodde miljön, eller liksom uppväxten och föräldrar och så vidare hade mycket större påverkan på oss än generna. Mm. Men nu har man då kommit fram till att det faktiskt inte är så. Mm. Nej, men då har man ju bland annat gjort väldigt mycket studier, alltså på miljoner tvillingpar har man gjort studier då, där de har liksom separerats liksom vid förlossningen och liksom hela livet har man följt dem och sett då vad som kan vara genetiskt och vad som har blivit av deras miljö och så vidare. Och då har man ju då kommit fram till att det är väldigt mycket faktiskt genetik inblandat. Ungefär hälften av personlighet ska man ärva då om föräldrarna och hälften utvecklas genom livserfarenheter. Mm. Och endast, det här är faktiskt fascinerande, endast 5% av personligheten beräknas komma specifikt från uppväxten med den närmsta familjen. Endast 5%, Malin. Och på tal om det så tänker jag att det skulle kunna vara skönt då med tanke på hur mycket man kämpar som förälder. Alltså som vi alltid pratar om. Att man ska vara så bra hela tiden. Och man ska hinna med och man ska se alla. Och man ska sitta på huk och titta i ögonen. Och man ska köra på, liksom, man ska åka skridskor. Och man ska liksom, allt vad man nu ska göra för att vara den absolut bästa föräldern. Och då är det ju kanske skönt då de dagar man känner att man har misslyckats. Mm. Att
som i morse.
Spelar inte så stor roll, Malin.
Jag bröt alltså, ihop.
Enligt forskning spelar inte så stor roll. Men det är också så här väldigt trist då, efter allt man har gjort, att det då inte ska spela så stor roll.
Nej, jag vet hur, så mycket man kämpar, men samtidigt ena tar ju, det tar ju inte ut det andra. Men det är klart, man själv, som du har ju tre barn nu, jag har ju tre barn nu, jag tycker att för varje år blir jag mycket mer, men gud, det är medfött. Det är medfött, alltså jag kan ju se mina barn, jag skulle kunna ställa upp dem och bara allt från hur de hanterar saker, hur deras vilja ser ut, hur deras oro ser ut, hur deras styrka, hur deras glädje, allting som självklart är, de ser vad man själv gör och man ska ju inte helt förringa, vad heter han, Skinner, vad heter han, beteendevetenskapens fader som sa att han kan få vilken person som helst och göra vad som helst om man bara nurture eller omfamnar eller uppfostrar dem till ett visst beteende. Jag håller, jag tror inte riktigt alls, eller tror, det är som du säger, det är ju bevisat att så är det ju inte.
Men i den här då, en av forskarna som då uttalar sig, eller psykologiprofessorerna, hon heter Anna Dådeman, och hon säger, jag vet ju att 50% styrs av generna och det betyder väldigt lite hur man har det där hemma. Men som förälder vill man gärna tro att en bra uppfostran är viktig. Det är också så här,
men i den här studien, det kan man ju se om man separerar enäggstvillingar och sen så sätter man med två olika fosterföräldrar eller fosterfamiljer och har två olika uppväxter, att många snarlika känslor och hur de lever och deras sätt att äta på, och sömnbeteende och sjukdomar. Ja,
men allting. Allting. Och men i så fall, om man ska prata om det just då, tvillingar specifikt, så har ju jag då tvillingbröder som är enäggstvillingar. Och som när de var mindre, alltså min mamma till exempel, hon klädde ju alltid dem i samma kläder, de gick i samma klass och så vidare och så vidare. Men när de blir äldre så har de, ja, det är många saker som är lika liksom fortfarande. Man ser ju absolut att de är tvillingar. Men personligheterna, de är så olika. Alltså det. De är så olika, mina bröder. Det är fascinerande. Och det verkar också så här förvåna många att de är så olika.
Men jag tänker också så här, det var därför jag var, när mina barn var riktigt små, när man hade så här, den och den ska få en stjärna om de gör saker. Då kunde jag också känna att utifrån deras personligheter så passar ju det systemet bättre. Till exempel, jag ville aldrig ha ett sånt system, för jag visste att då skulle en av mina barn alltid få stjärna och en inte få stjärna. Att också se att det spelar inte så stor roll, alltså de lever i samma familj, vi har samma värderingar, vi uppfostrar dem likadant. Men att de ändå, jag kan ju se deras drag.
Precis,
redan idag, alltså ja, hur mycket Gud, det är, hur de är på ett visst sätt. Så att det är ändå absolut. Så jäkla intressant. Sen klart att du kan påverka massa, men...
Ja, men vissa men saker ändå. Tänker jag måste ju verkligen påverka, så här, trauman som händer eller liksom stora, alltså vad man är för, det är klart att det påverkar, men sen har man väl någon sorts grundpersonlighet såklart, som man har hela livet då, som också blir starkare på slutet då, på tal om att man tycker det är jobbigt. Men det är ju det här då som är det negativa då som vi pratar om, och att det är det värsta man kan säga till sin partner, att du kommer bli precis som din pappa eller någonting. Ja, men så blir det, Malin.
Det är det du ska säga. Det är det du ska säga liksom till Sam nästa gång han värmer på kaffet. Så ska du säga så här, det här är lite som din mamma nu när hon sitter och smakar.
Ja, men det är ju faktiskt skrämmande. Är det så det kommer sluta då? Trots allt. Jag står där och virar in en liten gurkbit i cellofan och håller på med något jättelustigt projekt.
Ja, nej, men
jag tänker bara på min pappa. Jag tänker även på, jag kommer ihåg så här, när jag var liten, när vi skulle åka och hämta min mormor och köra henne hem till oss. Och jag kommer ihåg att jag satt bak i bilen, min mamma satte fram och mormor visste inte riktigt hur hon skulle knäppa fast säkerhetsbältet. Hon lyckades inte. Och då skulle mamma hjälpa henne. Hon vägrade för att hon ville inte att det skulle vara besvärligt och sådär. Hon förstod inte att det var mer besvärligt att ha diskussionen över att hon skulle hjälpa henne att knäppa säkerhetsbältet än att hon istället skulle sitta och hålla säkerhetsbältet. Ja, du vet. Jag vet inte varför jag kommer ihåg det här. Jag tyckte nog att det var väldigt bizarrt antagligen. För jag var inte mycket äldre än så här 5-6 år när det här hände. Och nu då tänker jag ju mycket senare i livet att min mamma, vi kan ju ha sådana diskussioner när jag hela tiden måste diskutera med henne om någonting. Så kan jag inte bara få göra det snabbt. Men då ska hon hellre sätta sig emot det. Och det är ju det besvärliga. Och så hade jag nog aldrig tänkt att min mamma skulle bli. För jag minns att hon tyckte det var jobbigt när hennes mamma var så. Men det är ju jag också såklart. Jag kommer ju sitta där med någon konstig dörr som jag inte kan stänga och vägra att någon annan hjälper mig. Det är väl så det blir då?
Men så det blir. Det är ju samma sak nu när man tänker efter. Så här, ja, men gud, den och den var så här otrevlig eller hård mot den. Och sen när man förälder nu så känner man så här, men herregud, det där är ju inte så farligt. Alltså man inser att lika mycket som man kan inse att folk kanske var knäppa i ens uppväxt, kan man också inse att det inte var så himla allvarligt. För nu är man förälder själv och man gör konstiga grejer, även om man är superduktig och kämpar hela tiden. Alltså att man har en helt annan syn på det.
Men det är också, men gud vad sjukt. Det är ändå skrämmande om vi skulle bli våra föräldrar när vi blir gamla. Vi får liksom, och det är väl liksom
jag hade varit fine med att bli min mamma. Jag hade andra sidan inte velat spara allting så som hon håller på. Men, och det finns ju såklart saker som man bara,
Ja, men såklart. Men nu sitter man ju och tänker då på de här sakerna som irriterar. Det finns ju massa positiva saker också såklart som man ärver och får som är fantastiska.
Men det där med bältet måste vi släppa.
Ja, där, då börjar jag sluta.
Där går det inte. Ja, men jag tänker bara då uppfostringsmässigt när man då vet det, och det ser man ju på sina barn hur de agerar.
Att det är kört ändå.
Nej, inte att det är kört, men vissa saker kanske man inte behöver kämpa lika hårt med, till exempel förändra någons, för jag kan känna så här, men den personen kommer vara så. Det är mer att man ska hitta en plan för varje barn utifrån vilka förutsättningar de har. Det låter ju självklart, men
exakt.
Jag tycker det blir viktigare och viktigare för varje år.
Men för oss är ju det självklart, men jag tror till exempel för våra föräldrar och den generationen så var det ju inte så. Utan,
nej, då
men
kunde
det var ju också då, precis som den här artikeln säger, att på 60-70-talet så då var det liksom självklart att det framför allt var uppfostran och liksom, miljö som var det som formade oss och inte arvet då, så mycket. Och det är först nu det har ändrats. Men våra föräldrar trodde ju stenhårt på det såklart och arbetade utifrån det.
Ja, men jag tänker typ, jag och mina syskon har ju pratat om det. Alltså en av mina systrar har ju alltid velat gå så här den konstnärliga vägen. Och hemma hos oss var det väldigt mycket så här, man skulle bli akademiker. Nej, man måste plugga, annars är det kört. Och det var ju väldigt tydligt från början att hon var en annan typ av person än många av syskonen, att hon var mer artistisk, hade massa andra kvaliteter, men att man verkligen var så här, nej, men det här, idag skulle man kanske premiera det på ett annat sätt, att låta folk, och det var ju inte att någon ville vara elak,
det
men var ju tiden.
Här, men det också, var ju också någonting man höll på med, att så här, det är bara att säga nej, det är bara att göra så, nej, så gör man bara inte, och det är här man, det är bara att sätta ner foten, och att man hela tiden trodde att det var bara en uppfostransgrej, att det var bara en dålig vana saker eller vad det nu var. Det kunde man ändra. Man kunde ändra allting.
Ja, men det kan vi ändra. Ja. Nej, men det tycker jag att jag försöker vara lyhörd med mina barn och försöka se vilken typ av person de är. Till exempel nu när man pratar om vad liksom vill man bli i livet och vad tycker man är intressant. Att inte, det är ju väldigt lätt att man ändå bara, nej, men det är klart du ska dansa, eller det är klart du ska det, eller du ska ha den här stilen. Eller, utan verkligen så att de är ju födda med en personlighet. De måste få vara sig själv. Det är klart att det är svårt och står på sin spets ibland, men att ändå försöka liksom uppmuntra det på något sätt.
Den nya generationen, post-pandemic.
Ja, men det här att verkligen omfamna vem ens barn är. Det är klart att det inte alltid är lätt, och saker förändras, tiderna förändras också liksom. Det har vi väl sett på en Just Like That. Jag skrattar åt Charlotte nu, som har lite problem att förstå att hennes dotter då kanske inte ser sig själv som just en flicka eller en tjej. Nu ska ju den vara så woke där, men det blir ju lite komiskt. Men då tänkte jag på oss i somras, för vi hade en familj hemma hos oss. Och de hade med sig sitt barn som var typ 13 i början av puberteten. Och så sa de, är det okej med er att ni inte bara kallar den här personen vid sitt namn? Och att ni inte pratar kön eller liksom säger verkligen han eller hon? För vårat barn är bi-gender.
Icke-binär.
Ja, och då var det så här, ja men självklart. Och men då började jag ju direkt så här, men känner hen sig som en tjej eller kille? Och då var ju de här föräldrarna blev lite så här irriterande, vilket jag förstår. Nej, men alltså det är från dag till dag. Så att ena dagen så är hen en kille, andra dagen en tjej, en tredje dagen kanske ingenting. Så att väldigt genderfluid liksom. Och så var det inte mer med det, men gud vad vi hade svårt då. För den här var också, de var från USA, så att då säger man ju inte hen utan då säger man dig. Så att hela tiden var ju så här, men vill they ha någonting att äta, vill they? Och jag tyckte att barnen, alltså våra barn var skitduktiga på det här, men vi vuxna, vi blev ju som typ,
ja men det här är vi, ryker säsong 2 Malin, det är liksom station 11, det är bara stryka
just
oss,
like that.
Pre-pandemic alltså, folk
vi, men, var så dåliga såklart. Men så var det ju så komiskt då, för då en kväll hör jag min syrra bara sitta och prata med dig som var en fantastisk liksom, person. Och sen när hon har pratat klart så säger hon så här, you're such a beautiful personality, you're such a beautiful boy. Och så kommer hon ju på sig själv, så hon bara, no, they, he, she. Alltså du vet, jag ligger där i soffan bredvid och bara, nej men vad fan, vilket övertramp från en annan, från en annan vuxen. Jo men alltså det är så här, det är så nytt för oss ändå, vilket känns så jävligt.
Det är nytt, men sen är det ju också så här, jag får för mig att, för i Sverige har man ju ändå varit lite mer, liksom vaknat upp lite tidigare och pratat om det här i ganska många år. Det här har ju kommit väldigt, det är ju ganska nytt i USA, och det här har ju blivit en stor revolution egentligen, för nu plötsligt så ska man också skriva hur man vill bli tilltalad, som, alltså bara i sociala medier, i sin profil, om man är he, she, they, ja, them.
Personliga pronomen är jätteviktiga.
Man exakt, nästan, det är jätteviktigt. Mm. Och det har ju blivit någonting som alla håller på med. Att jag ska ju egentligen skriva att jag är she, her, och så vidare och så vidare. Mm. Nu tycker jag att det liksom är liksom, ja, jag vet inte, jag är ju kanske fel generation, så för mig är det ju, det är mycket att ta ställning till, och jag
vet,
verkligen,
men man
med.
Vill ju inte heller bli en person som bara, det är för jobbigt att säga hem. Nej,
verkligen alltså, inte, så, absolut
att,
inte.
Men här är det ju det, men jag tror också att vi inte riktigt kan they, them, alltså, vi, alltså jag känner mig, och där man måste självklart utbilda sig, det är ju jättedumt, så kan man inte sitta och säga heller.
Mm.
Men,
nej, precis.
Men det var ju det jag kände där i somras, vi gjorde ju bort oss, alltså vi vuxna, barnen var ju helt fine med det, de tyckte inte det var konstigt.
Men Tage har ett barn i sitt klass som också är non-binary och som Tage hade ju tydligen kommenterat på något sätt. Jag tycker det här är liksom så här, Tage älskar ju liksom sina liksom sport och superhero och allt vad det nu håller på, och jag försöker liksom skruva ner det där lite, för jag vill ju att han ska gilla alltså allt.
Rapunzel typ. Men, också. Jag skojar.
Hur som helst, i skolan en dag så hade han då tyckt att det var lustigt, eller han hade kommenterat på något sätt då sin kompis lunchlåda, för det här var, skickar man ju med lunch varje dag till skolan med barnen, och då hade han tydligen enhörningar och prinsessor på sin lunchlåda, och Tage, jag vet inte ens, han hade inte sagt något farligt, han hade bara kommenterat tydligen. Men hans
sagt?
Mamma blev ändå, han hade väl ändå liksom känt att han var lite liksom, ja, men det här barnet hade väl känt att han,
den här personen
blev
hade blivit lite utpekad, för han hade nämnt att det här var en kille som hade lite unicorns och sånt, eller vadå?
Exakt.
Ja. Och då, vilket är helt rimligt, för Tage är väldigt liten. Alltså, som
ja, men han är
tiden.
Bara sex, så han tänker inte på det. Och det är så här, han menar ju ingenting. Han är också så här, världens gulligaste unge. Alltså, varje gång man pratar med, har kvartssamtal om Tage, så är det alltid att han är så snäll kompis. Och han liksom så här, helt otroligt gullig med sina kompisar alltid. Så att det är inte så här,
men han fattar inte det här med gender.
Nej, men det är det som är grejen. Ja. Att det är liksom, ja, men nu ska man tänka på det här i alla fall. Och jag pratade med den här mamman och hon bara,
men vänta,
han är non-binary.
Nej, men stopp, vadå? Så ni fick, hur fick ni reda på det? Den här mamman, eller skolan
mamma,
ringde hem,
ja, men mamman
då,
mejlade till mig och sa att det här barnet då är non-binary och han är väldigt känslig kring det här. Och tydligen så hade då Tage så här kommenterat hans lunchlåda, och det var liksom en grej. Men det är väl så här, här...
Sa du någonting till Tage? För det är ju också problematiskt om man då ska läxa upp ens barn i gender, alltså förståelse. Det handlar väl mer
om
att
alltså
se
jag
alla...
Nej, alltså jag sa ingenting om det. Jag sa bara att det är coolt med unicorns och grejer. Och så tänkte jag så här, för att det är så här magneter, att jag kanske ska köpa till Tage och sätta på hans lunchlåda. Och se av
Nej, men gumman, ja, du vill göra rätt. Jag fattar, det blir
Nej,
så.
Nej, men vadå? Ja. Jag tycker det är så viktigt, jag håller med. Samtidigt så vet jag att Tage är världens gulligaste, liksom snällaste kille, så att han menar ingenting.
Vad ville mamman att du skulle göra? Att du skulle prata med
Tage? Med Tage om det, ja, precis.
Men det är också ganska svår grej kanske att göra det större. Jag vet inte om jag skulle sagt det, kanske. Till
Nej, men jag sa ju inte det. Nej. Det var ju bara att prata om att unicorns är cool. Eller hur?
Ja. Okej, så du var tvungen att ta unicorns i cool-samtalet. Det är också stort.
Det var det.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja, men någon som inte har problem med könsneutrala personligheter och att vara extra. Vi satte på för att då komma undan det här pandemihelvetet som jag då upplever det. Så satte vi på den här nya Netflix-serien Hype House. Har du sett den?
Nej, men det är det här med TikTok. ja. Stjärnorna, eller?
Ja, alltså här i LA, downtown, så har ju, vad heter det, flyttat in. Det finns ju ett stort TikTok-hus där de har då bildat något slags TikTok-kollektiv med tonåringar som bor tillsammans. Och jag tror att det finns någon regel att du måste ha över 1 miljon följare för att ens få eventuellt bli en del av det här huset. Så min dotter var ju jätteexalterad för att få se på det här. Jag går på Netflix, den heter The Hype House. Och det är en reality show då med 8 avsnitt. Och sen är det, alltså Jenny, det här var så, det är så, för det första, Belle vill ju åka dit och kolla, det kanske vi kan göra med henne och Ilse utanför, det är nya liksom go-to-grejen. Men då är ju du liksom, hela huset är då utformat, det är då ett lyxmansion där 18-åringar har flyttat in.
Jag tror att det, men det här är liksom någon sorts ny, the real world.
Ja, precis.
Eller The Real World LA.
Exakt, ja. The Real World LA, fast det här är,
fast
då,
allting är TikTok, så allting går bara jävligt så här snabbt. Alla håller på. Ja.
Alla
alltså,
håller
på. För övrigt måste vi prata om när vi åt lunch, du och jag i veckan, och vi sitter bredvid, alltså i baren på den här lilla restaurangen, så är det 3 tjejer som håller på och posar och tar bilder då för sociala medier. Helt oblygt. Det här håller på alltså, i 20 minuter. I sexiga poser. Hon lägger sig på,
Det
på barstolarna.
Det här är inte på kvällen.
Ja, alltså, jag har aldrig sett något liknande. Nej. Och det fanns liksom inte, för även när du och jag, så här, men vi tar någon selfie, en snabb bild när vi sitter där. Då kan vi ju vara så här, nej men gud vad pinsamt. Snabbt, lägger vi ifrån oss. Där, det fanns inget som höll tillbaka.
Nej, hon hade smink, hon hade en egen plåtning, hon satt på barstolen och det skulle bytas kläder typ mitt på golvet där framför oss, och vi satt där och lunchade.
Jag har aldrig sett något liknande, men, det är väl, men det här är väl liksom så det är nu. Ja, och nere i TikTok-huset så är det full on. Förlåt.
Ja, men, TikTok, nej, men det där kan man väl bara se på det här nya nu, Kanyes eventuella tjej, vad heter hon, som hans första dejt då, han tog henne på nu, så skulle hon ju också göra någon slags imaginär fotoshoot inne på en restaurang, hon berättade om.
Ja, men alltså det här är faktiskt också, gud nu kanske vi hoppar för mycket.
Ja, det gör vi.
Ja, men just men det, den här dejten som jag såg, det var deras andra dejt någonsin, och de såg och hångla och det var photoshoot och detta skulle ut överallt.
Ja, och hon tyckte
det
var så romantiskt.
Känns han desperat, Kanye då?
Totalt desperat. Men också att det här skulle vara så romantiskt, sa hon, att hon bara, det är bara andra dejten och han arrangerar en fotoshoot inne på en restaurang när folk sitter och äter. Alltså vilken mardröm. Och du träffar en kille och han bara, nu är det fotoshoot. Och sen hade hon den här nya, vad heter det, whale-val-looken. Du vet, när man liksom ser stringtrosan som var inne, du vet, på 2000-talet. Det är ju tillbaka nu. Så man ska liksom visa stringtrosan så att det nästan ser ut som en sån
val. Val-looken?
Ja, men du ser, alltså själva trosan, det thong, blir som en val bakifrån.
Alltså som själva, precis, okej, okay, som fenan där.
Okay. Alltså det är ju så här, du vet, det är ju årets trend nu, att, att ha val, look, val tail. Ja, men nu kom vi in på det. Ja, absolut. Det här med att alla reality man ser här i LA, det har ju liksom spårat ur, och det kanske då det här Hype House är ett extremt exempel på. Då har man då samlat alla de här, Thomas, alla är jättestora TikToker, bland annat den här som min dotter älskar följa, vad heter han, Chase Hudson, som var ihop med Charlie D'Amelio, som båda har typ 30, hon har väl 80 000, eller 80 miljoner följare, och han har väl 13 miljoner följare. Men det var så intressant. Ja, men det intressanta var då i första avsnittet, då berättar då en av de här grundarna till huset att det här är väldigt seriöst hus. Ska man bo här måste man göra 3 inlägg om dagen, annars åker man ut. Och vi har ju väldigt många regler. Om man förstör någonting har man 15 dagar på sig att byta ut det här. Och det här är inte ett festhus, utan vi har content. 24/7 gör vi content. Klipp till, man får se de här då, 10 ungdomarna, och det är pandemic och de går runt i det här lyxhuset, Jenny, och de dricker de här konstiga sponsrade typ Red Bull eller Celsius drickorna. Allt är sponsrat.
För att de ska orka för de ska hålla på TikTok hela nätterna.
Exakt, och sen tar de fram så här flingor som hälls upp, och hela tiden är det liksom så här olika ljus och flash, för de ska göra bra videos. Men de har ju inget innehåll, för de får ju inte gå ut och festa för det är pandemik. De får inte bjuda hem någon. Det första samtalet då var ju att någon, den stora skräcken då, att man tappar följare. Då var det någon av de här TikTokarna som hade tappat en halv miljon följare för den hade varit på en icke-covid-safe fest. Så att, alltså det kändes så, barn av vår, alltså extremt barn av vår tid. Alla ska liksom, för deras liv är ju online nu. Alltså de kan knappt ses IRL. Och de ska liksom vara de som ska liksom inspirera andra barn, men det enda de gjorde var typ att bråka om att ingen hade lagt ut tillräckligt mycket. Nu var det länge sedan, nu gjorde en uppdatering, skärp dig. Alltså, det här var så mörkt, Jenny.
Så snarare inspiration så blev det liksom avskräckande då?
Jag säger så här, Hype House, och de här dyker ju upp överallt nu, att man hjälper varandra, folk som har mycket följare hjälper varandra genom att man länkar till varandra. Sen i en scen kommer då Charli D'Amelio in som är liksom den här 16-åriga tjejen som var först på att dansa och bli superkänd över en natt. Som nästan har lika mycket följare som Kardashians med 80 miljoner. Hon kommer in och då är folk så här, det enda de vill att hon ska göra en länkning till dem då med 10 miljoner. Då har man liksom fått guldvinsten. Och hon är ju bara en vanlig halvgullig tråkig tjej liksom, som du förstår. Det var så märkligt att sitta och se hela den här serien och hur allt handlar om pandemin, och så tänkte jag, tänk ett hus är liksom motsvarande att Jocke, Jonna, Isabella Löwengrip, kanske Pau, Bianca Grosse skulle flytta in i Sverige. Det kommer ju komma, det kommer ju vara nästa koncept.
Det hade ju inte varit ointressant ändå.
Nej, jag vet. Men
någon sorts Big Brother-hus liksom, med alla de här stora influenserna. Men vad som händer då är ju att man får, om man nu är intresserad och följer någon av dem, om man nu då ska vända det till, som du säger då, att det liksom är Laila Bagge och Bianca Ingrosso och Pau eller vilka det nu är. Och bara man följer liksom en eller två av dem så blir det ju fortfarande intressant att se liksom vilka de egentligen är. För vad man hoppas då är ju att det inte är så regisserat eller redigerat, utan man faktiskt får veta hur de är egentligen. Det är väl det som är intressant då?
Ja,
eller
men,
vad de
ja,
inte
men det
är.
Intressanta var ju hur de hatade då liksom att vara någon slags influencer, vilket jävla vid, alltså att de typ så här, typ ledaren kom in och bara, men ni vet ju att ni måste posta, det enda sättet vi kan behålla huset.
Ja, det var liksom piskan in på liksom
det var piskan in. Och Bell var så här, men gud, vad ska han hitta på för något? Tänk om han får hoppa, inte får bo i huset. Jag bara, men gud. Det här, ja. Nej, det är den serien.
Gud, vad roligt.
Det kan gotta vara Hype House. Ja, får vi fortsätta se. Ja, men det kommer dyka upp.
Men man
sånt.
Undrar liksom, hur kommer liksom sociala medier, för hur de liksom har utvecklats nu, det tänker jag på med konton jag följer. Mm. Det har väl gått från att man i början egentligen inte riktigt visste vad det var, då följde man, eller jag följde mycket mer kompisar eller liksom folk som var kul kanske eller sådär, till att nu har det kanske blivit att jag följer mer, alltså både vänner och folk jag tycker är kul, men också många som jag så här inspireras av, att det liksom har blivit mer, alltså ersatt liksom magasin nästan till en viss del. Att det är där man liksom följer folk.
Och 100%.
Vad har de för inredning? Vad har de på sig? Vad tycker de är bra för smink? Att man liksom också har kurerat sitt flöde på något sätt utefter det.
Verkligen, och nu ska du kurera lite till. Nu ska du gå in och börja följa
Jo, men då tänker jag bara så här.
2022, alla börjar gå in och följa.
Men det här är ju en helt annan då. Det pekar ju på någon helt annan
trend. Men jag tror att det finns två olika. Antingen är det den här extremtrenden med TikTok och tjejen vi såg där i Larchmont som låg på bardisken. Influencers in Wild, som det till och med finns ett konto där man ser dem. Vi skulle kunna posta henne och posta det där. Och sen är det Hype House och allt där. Men sen är det också som du säger, de som börjar antingen dra sig ur eller att man bara börjar följa, du vet, nyhetskonton eller konstnärer eller feel good konton. Det är väl åt
precis. Och lite mer liksom så här, folk som tar det då på allvar och försöker liksom inspirera, men inte liksom något alltså kanske lite då, alltså det är väl mognad också såklart. Mm. Alltså det är väl vad man är i livet och vad man tycker är intressant.
Men samtidigt inte. Så kommer det ju
alltså, för jag kan ju känna, jag vänder mig nästan bara till sociala medier för inspiration och inredning och mode och allt vad det är. Alltså det är ju där jag tar in allt sånt.
Ja.
Jag köper ju inte magasin på det sättet eller liksom läser andra saker på samma sätt.
Nej, man får ju sina grejer genom sitt flöde. Därför ska man vara försiktig med sitt flöde.
Jo, men så var det ju inte i början. I alla fall inte för mig.
Nej. Det har ju verkligen svängt. Men jag tänkte också, nu finns ju också någonting där. Göteborg har ju öppnat, vad heter det här? Sveriges första selfie-museum, såg jag. som man också då kan gå in i. Och det är också så här, ja men vad säger det då? Att man ska gå in och så får man betala och sen ska man liksom ta bilder på sig själv med unicorns. Det kanske dit du ska ta, Tage.
Fast, och ballonger. Fast det är väl bara liksom, det är väl ganska klassiskt i och för sig. För att det är ju, går man på museum här eller var som helst, alltså går man på MoMA, går man på Broad här nere i downtown. Alla har ju en liksom
selfie-hörna,
selfie-installation av någon stor konstnär. För att det är det som sprids på sociala medier. Och så kommer folk att titta på konst bara för att få ha med det i flödet på något sätt.
Ja, men så är det ju. Ja, men ja, det är en alternativ tillflykt.
Mm, ja, det är det. Ja, men hur som helst, vad har vi kommit fram till det här avsnittet då? Det spelar ingen roll hur vi är som föräldrar. Vi kommer ändå bli som våra föräldrar.
Att vi önskar att vi är post-covid-children.
Exakt.
Det är vad vi önskar.
Sociala medier är...
Nej, var noga med ditt flöde. Det är det jag säger. Jag försöker nu.
Och var noga med ditt flöde där. Just det.
Ja, var noga med ditt flöde. Ja, men vi ses nästa vecka. Jag heter Malin Eklund med 3 U på Instagram. Och vi heter Keeping Up med Jenny Malin.
Och jag heter Jenny Ham på Instagram. Mycket inspiration där.
Mycket inspiration.
Ja.
Vi ses
och så tycker
ni
ska följa Moreno California också.
Ja, det måste vi göra.
Ja,
och en sweet wine.
Ja, det måste tycker jag verkligen ska göra. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Puss, puss.
Puss, puss.
Hej.
Yeah.